I dagens Mondo Nerazzurro.
Det är derbyspecial och vi snackar derbyminnen och allt annat med bland annat Daniel Hamilton från Svenska Fans. Allt på semperinter.com. Endast Milan, Milan, merda. Jajamensan, Mondo Nerra fucking Zurro. Här på semperinter.com och det är våran derbyspecial. Med tanke på uppkommande match nu på söndag. Men innan vi gräver in i den stora högen med godsaker så måste vi faktiskt ta med all rätt analysera lite grann om den matchen som precis har avslutats mot Neftchi Baku. Och med mig har jag Nima Tavalli och Sivush Falahi och vi kommer även senare i programmet koppla in Daniel Hamilton från Svenska Fans som har synts på Eurosport Sil Calcio Arcolso och han har skrivit om Inter sen långt innan de flesta av våra läsare hejade på Inter om man ska vara helt ärlig. Men vi börjar direkt med Nimas tankar om matchen mot Neftchi.
Det var en bra match, det var en väldigt behaglig, lätt resa. Jag är väldigt glad att jag tippade fel för jag trodde att det skulle bli väldigt tajt. Jag trodde att jag skulle få rätt i att inte skulle ligga lågt och bevaka och kontra. Nu gjorde ju inte Inter det utan Inter går ut och kör över Neftchi från första början. Från avspark med en Cambiasso som styr backlinjen. Fortsätter han spela så här i försvaret så har han förlängt karriären med 4-5 år. För att om han skulle inte längre hålla på mittfältet så då kan han spela mittback för han var fullkomligt briljant idag. Sen Freddy Guarin som gör sin absolut bästa match i en intertröja sen han kom. Som även skrev i 30-15. Jag tycker han ägde mittfältet.
Tre assist, det säger väl lagom.
Ja, det gör ju det. Både framåt och bakåt. Alltså han är ju en tvåvägsspelare. En dynamisk tvåvägsspelare. Och elak är han som fan. Det är ont att möta honom. Man märker det att han är inte rolig att ha som motståndare. Och det är bra. Inte behöver en sån elak. Eller överhuvudtaget ha en sån svin i laget. Det har vi inte riktigt haft med Materazzi. Sen Coutinho. Det går inte att komma ifrån. Han är fullkomligt fenomenal. Han är överallt idag. Han lyckas med allt han ger sig på. Okej, det är ett dåligt motstånd, men ändå. Det ser så lätt ut när han spelar fotboll. Det ser så enkelt och det ser så kul. Det är liksom att latcha med polarna på stranden, känslan man får när man ser honom. Och det var väldigt roligt. Men framförallt så tycker jag att visst, det var dåligt motstånd. Men för Neftchi var verkligen inte bra. Men att jag imponeras väldigt, väldigt mycket av Stramaccioni här. Jag tycker Stramaccioni att liksom på förhand säga att vissa spelare, Cassano, Milito, Zanetti kommer inte vara uttagna i truppen. De kommer inte komma tillbaka. Eller de kommer inte komma vara med i den här matchen. Och sedan lyckas ställa upp ett lag som är så ungt och hungrigt, men ändå även så hungrigt och disciplinerat att det gör precis som han säger och går ut från första sekund och bara totalt dominerar och äger. Det är väldigt roligt och det är väldigt svårt och det visar att han är en otroligt skicklig taktiker. Eller en otroligt skicklig motivator.
Sia, själv satt jag och nästintill somnade till den här matchen så det är väl bekvämt att man får ha sådana matcher ibland och slipper sitta med pulsen upp och vara rädd att allt ska krascha vilken sekund som helst. Sia, vad har du för tankar?
Mina tankar går först och främst ut till våra tre målskyttar. Coutinho född 92, Diolobi född 91, Marco Livaja född 93. Coutinho står för en fenomenal insats där han gör vad han vill. Han skapar chanser, han gör mål, han ska ha en straff. Han leder anfallet på ett sätt som jag inte har sett många 20-åringar spelare göra. Och det är otroligt imponerande att se hans utveckling även om vi idag möter ett dåligt lag. Jag vill faktiskt passa på att berömma en spelare som kanske inte kommer berömmas så mycket som han borde berömmas efter den här matchen. Och det är faktiskt Gabi Modingai som är en av de spelare som gör att Coutinho kan få de här ytorna att arbeta på. Och att han kan vara så fri uppe i planen att han i princip kan, alltså han skiftar ju roller men han utgår ju som anfallare. En sån spelare utgår inte som anfallare om han inte har ett mittfält som kan stödja honom. Just där är Modingai väldigt nyttig för han finner sig i att göra grovjobbet för att låta någon annan göra det andra. Och jag tycker det är en väldigt skön värvning som vi har gjort i Mudingay. För han liksom, han vet vad han kan. Han vet vad han kan ge. Han klagar inte, utan han ger alltid allt för tröjan. Och det är sånt som man uppskattar att se. Sen så tyckte jag det var jättekul att min egen personliga favorit, Luca Garitano, fick göra debut för Inter. Alla som följer mig på Twitter och som har hört mig snacka här vet att det här spelaren är min favorit ifrån Primaveran i år. Oerhört talangfull, mycket bra fötter, bra fart, bra allting. En sak, speciell grej, Inter gjorde idag sitt 500 och 500 först, ja, 499, 500, 501 mål i Europa. Det 500 målet görs av Joel Obi. Speciellt av två anledningar. Ett, Joel Obi har inte spelat en tävlingsmatch sedan derbyt den 6 maj som vi var där på. Om jag inte har helt fel. Jo, det var nog hans sista match. Innan han blev skadad. Sen Sen har vi själva målet. 500 målet i Europa. Och det görs av en egen talang. En egen produkt. Och det här är värt att trycka på. Det är inte bara, nej, men det kunde varit vem som helst som gjorde det. 500 målet görs av en spelare som vi har fostrat och tagit fram och skickat ut till toppfotbollen. Det här är signifikativt för Inter 2012. Vi har en blandning av väldigt bra unga spelare som är på väg upp. Och en äldre stomme av spelare som kanske har sett sina bästa dagar, men som är så nyttiga på träningarna, i omklädningsrummet och för de här yngre spelarna. Jag menar, det är bara att kolla på våran derbymotståndare Milan, vad som händer med laget när så starka personligheter lämnar. Det går inte så. De här unga spelarna är vår framtid. Och det är väldigt kul att tre så unga spelare idag gör mål. Juan Jesus gör ett bra jobb i backlinjen och Garitano blir inbytt. Det var jävligt skönt att se idag.
Jag kommer ju komma ihåg att vi har lite sköna ynglingar som inte längre spelar eller som är utlånade från laget. Jag tänker främst på Samuele Longo som jag tycker är i grunden en mycket, mycket bättre fotbollsspelare än Marco Livaja. Kanske inte riktigt redo för att spela i Serie A än, men han gör ju bra ifrån sig i Espanyol, och just Espanyol och låna ut spelare till för att utvecklas och komma tillbaka och dominera verkar ha ju fungerat för. Så man får hoppas att Samuele kommer tillbaka från Spanien och är, ja, så där grym som man bara har på känna att han kan bli.
Absolut, Nima. Jag håller helt med. Alltså, som vi har ju konstaterat när vi har diskuterat själva och kanske med andra, att den, alltså, för kollade man på Primaveran förra säsongen så var ju Longo den spelare som dominerade klart mest. Han har ett väldigt mycket bredare register. Jag tycker att Inter har gjort rätt val att behålla Livaja och skicka iväg Longo, för Livaja är mer redo för seniorfotboll. Longo hade lite mer Primavera spel i sidan, kladda lite för mycket på bollen och sådär. Just Livaja tycker jag är intressant att nämna, eftersom att han gör är så nyttigt för laget. Det är också en sak som man inte ofta lägger märke till en match där Coutinho drar ner brallorna på sina motståndare och springer cirklar runt dem. Men kollar man noga på Livaja så ser man en spelare som spelar för laget. Det Livaja gör bra för laget, som inte många kanske lägger märke till, det är att han är oerhört nyttig i sitt taget spel. Och det menar jag att han liksom, man kan sätta upp en boll på honom, han kan täcka den och det ger laget tid och utrymme att flytta upp alla samtidigt eller att komma upp. Medan han står och täcker boll. Han vinner frisparkar på offensiv planhalva genom att ta emot, gå förbi en eller två och öppna ytor för sina medspelare. Inte riktigt samma sätt som Pazzini ofta gjorde förra säsongen, när han tar emot bollen, sätter ut arslet i magen och sen faller. Då fick vi ofta blåsningar emot oss. Livaja står upp. Han tar sig förbi en eller två. Han blir kanske kapad. Eller så står han, håller i boll och spelar den vidare till sina lagkamrater som fyller på. Det här är en oerhört nyttig egenskap för en, alltså, och det är oerhört imponerande att se en så ung spelare ha den här talangen. Jag tycker det är väldigt kul att se att Inter kan få fram såna här spelare, och jag förstår verkligen varför man vill ha honom i A-lagsgruppen, för med den här fysiken och med den här näsan för mål som den här killen har, så är han helt överlägsen i Primaveran. Det är inte så kul att ha honom.
Och med de orden så lämnar vi det vi nu har diskuterat om dagens match. Och vi ska börja blicka fram mot derbyt på söndag. Och likt TV4 gör när de bevakar presidentvalet i USA eller konflikten i Syrien, så tar de in sin utrikeskorrespondent. Och det är precis det vi tänker göra även nu. Så vi kommer ta in Matteo Piselli som sitter i sin bunker i Milano och bara väntar på att få prata med oss. Och efter det kommer vi också koppla in Daniel Hamilton från Svenska Fans. Och med oss från Milano har vi nu Matteo. Vad har du för tankar och hur är stämningen i Milano?
Ja, tyvärr så har jag märkt att det inte är lika stark som den brukar vara. Det har inte följts så stort i media. Mycket tror jag på grund av då att de här Champions League och Europa League-matcherna har varit i veckan. Och även så har biljetterna inte sålt så bra. Så det kan bli vad som helst, tror jag. Det här derbyt med då läktarna då.
Vad tror du grundar sig i att det är så få biljetter som går åt?
Ja, det tror jag beror mycket på hur Milan har spenderat sin marknad och hur satt sina standards för den här säsongen genom att sälja sina två största spelare och fyllt in de positionerna med Acerbi och Bojan Kirkic. Och Bojan Kirkic är ingen Zlatan Ibrahimovic och Acerbi är ingen Thiago Silva. Och detta sätter en standard för supporterna, som är så här, ja, men om klubben inte satsar, vem ska vi satsa på dem? Om de vill vänta till nästa säsong, då kan vi också vänta till nästa säsong, tror jag.
Det är mycket möjligt. Vet du, Sia, du hade också någon teori om varför biljettförsäljningarna går trögt.
Jo, exakt. Jag och Matteo har ju snackat i veckan om just det här. Och Matteo berättade då att det är hela 3000 biljetter i Kurva Nord som inte har gått åt. Och visst att försäljningen har gått dåligt, men jag tror också att det beror på problematiken med Tessera del Tifoso som man måste ha för att kunna komma in på bortastå. Även om det ironiskt nog är vår egen hemmaplan och man då kanske borde kunna göra ett undantag. Jag ser det dock inte som, alltså jag är inte orolig för att Kurva Nord inte ska fyllas, eftersom att den är ju i princip fylld varje match. Och även om folk inte har Tessera del Tifoso så kan de, brukar de på ett eller annat sätt ta sig in ändå genom att visa upp en biljett till en annan sektion och helt enkelt blanka in tillsammans med andra ultras eller genom att ta rygg på en stor folkmängd. Och då kan inte vakterna göra så mycket. Vi snackar trots allt om Italien.
Det är väldigt, jag skulle tycka det var väldigt tråkigt. Alltså, vi, jag menar, det är, man kan ju dra paralleller med Rom-derbyt där, men där är det ju trots allt att det har varit lite halvtomt på grund av att de slåss mer eller mindre. Ja, de slåss på riktigt. Men det som jag tycker är ganska tråkigt, en tråkig utveckling, att Milano-derbyt har alltid varit ett skådespel. Det har ju Rom-derbyt också varit, men nu mer så märker man i Rom-derbyt att kurvorna är fyllda, men att sittplatspubliken är det ganska gles däremellan. Och det är en utveckling jag gärna inte ser att vi har i Milano-derbyt faktiskt.
Ja, jag håller helt med. Det är det som är lite charmen med vårt derby också, att det inte blir som i Roma-Lazio på grund av den här fredsvakten som vi kommer diskutera senare tillsammans med Daniel Hamilton. Men jag menar, det är som du säger, San Siro är känd som fotbollens La Scala, och då snackar vi spektakel, fullsatta läktare och en show för alla i publiken. Jag tycker inte riktigt det blir samma show om inte San Siro och Giuseppe Meazza är fullsatt liksom. När vi var där på förra derbyt så var det ju fantastisk stämning liksom, och det är mest för att när kurvorna och sittplatspubliken engagerar sig i matchen, då blir det ett derby som är väldigt svårslaget på alla sätt och vis.
Matteo, nu när du kommer vara på plats på Meazza nu på söndag, är det något du kommer hålla ögonen extra på?
Jag tittar ofta när jag är på arenan. Jag kollar mycket på hur backlinjen funkar, för det har verkligen varit våra killes här senaste två säsongerna egentligen. Så där egentligen har bas flodat in med mål. Och jag tycker att både Ranocchia och Juan Jesus har utvecklats inför den här säsongen och verkligen tagit sitt ansvar. Sen har vi lite mindre, vi ser, hoppningsvis spelar inte Silvestre, för att han är en jävla pajas tycker jag. Men det är där jag kommer mycket fokus på. Sen ska jag försöka se fall Guarin kan lyckas step up to the plate i en stor match och verkligen leverera.
Tror du att han kommer lyckas med det?
Ja, det tror jag. Jag tror att han kommer få näta rassla minst en gång. Jag tror att det kommer sluta 3-1 i Inter. Måla Cassano, Guarin och Ranocchia. och El Shaarawy då för Milan.
Det låter som ett optimistiskt tips och minst sagt en spännande match.
Ja, jag tror att det kommer bli en offensiv match. Inter kommer vilja gå framåt. Det har vi visat nu även idag. Och jag tror att om vi spelar som vi spelade första halvleken idag, första halvleken mot Fiorentina, då ska vi kunna ta det här. Om vi dock spelar som andra halvleken i båda de här matcherna, då vet inte vad jag ska ta mig till. Dagens match var bedrövlig.
Då tackar vi Matteo för att du tog dig tid att ställa upp och vara med, och vi kommer definitivt höras av framöver och checka stämningen inför nästa stormatch och se till att ta fett med bilder som vi kan lägga upp på sidan.
Det ska jag. Ha en trevlig kväll.
Detsamma. Ciao, ciao. Tankar från Matteo där, ja. Vi har pratat om berörde Romderbyt lite grann, som haft mycket, mycket, mycket problem med bråk mellan supportrar, men i Milano så jobbar man ju emot just det. Så Sia, du hade information om fredspakten mellan Inter och Milan.
Ja, jag har information om just den. Här om veckan faktiskt, så, eller för några veckor sedan, så intervjuade jag en ultras från Kurva Nord då, som har gjort hur många matcher som helst och hur många år som helst. Och då berörde jag just den här frågan lite extra, för jag har tidigare varit inne på den. Och då fick jag det bekräftat att ungefär i slutet av 80-talet så var våldet mellan ultras som värst. Alltså det, i princip i samband med varje match så blev det väldigt våldsamma slagsmål. Och det var inte sällan som supportrarna alltså riskerade mer än att bara åka på en käftsmäll. Utan det var verkligen grovt våld vi snackade om. Så med... Alltså som ett resultat av att de första ultras började stängas av ifrån arenorna, så kallade Inters ultras ledare i Kurva Nord till ett möte med Milans motsvarighet, där man sedermera kom överens om att man skulle göra en fredspakt just de här grupperna emellan, för att familjer, barn och alltså privatpersoner, turister, ska kunna gå på Milano derbyt utan att behöva riskera livet eller att bli knivhuggna eller bara behöva bli sönderslagna på vägen i arenan. Just vid den tiden så berättade han, den här ultran, att då tyckte alla det var ren och skär idioti. Nu idag så tycker alla att det var en av de bästa grejerna som kunde hända. För då får man inte en ohållbar situation, och det är också därför vårt derby är så speciellt. Det här kommer jag faktiskt behandla i en artikel senare i veckan.
När kommer intervjun med den här ultranet? Den skulle jag gärna vilja läsa.
Jag har den färdig på datorn, men den kommer dröja lite till för att jag vill utveckla den lite mer.
Okej. Kan du ha någonting att höra och lyssna eller någonting att se fram emot där?
Absolut, absolut. Daniel, har du någon tankar om fredspakten?
Nej, jag har ju själv varit på gång och gjort samma intervju som Sia har gjort här förut. Men det har varit svårt att hitta rätt personer. Men samtidigt är det är rätt fantastiskt att man kan gå på ett derby i en så pass stor stad, bredvid folk som hejar på det andra laget. Och det finns inte någon, alltså det hänger inte en smocka i luften. Du kan röra dig i tunnelbanan i en vagn med Milan fans utan problem. Och det är ju smått fantastiskt. Du kan inte göra det i många andra länder. Och inte, framförallt inte många andra storstäder. Så att, ja. Men bra pakt som har tillkommit. Och precis som Sia sa, det är en av de jättebra sakerna just med det här derbyt. Vem som helst kan gå, det riskerar ingenting. Det är en trevlig miljö, det är en trevlig stämning.
Jag kan ju faktiskt fortsätta bara spåna på lite, sorry Nima. Det här som Danne säger. För förra derbyt när vi var på plats med Interisti Sudesi då, så fick jag bevittna allt det här, alltså de olika kurvorna mot varandra, live på plats med dem. För att det finns en liten bar precis utanför kurvan, alltså de ingångarna till Kurvan Nord, som heter Il Barretto. Där brukar Inters fans samlas inför hemmamatcher och dricka och snacka skit och träffa sina vänner. Och när Milan spelar så brukar de hänga där. När det är derby, och det beror på vem som är hemma derby, men de som är hemma derby får hänga precis utanför Barretto. Och de andra borta laget, det vill säga när vi var där, Milan, de hänger på andra sidan gatan. Så mellan de här två grupperna av ultras, alltså vad kan det vara, minst 400-500 pers i varje grupp, så går det liksom ramsor emellan. Och så börjar man skoja med varandra. Så det var till exempel, det kom en tjej med en, det kom en blond tjej med Milan-tröja som gick emellan Inters ultras där jag stod och Milans ultras på andra sidan. Då tar man tillfället i akt och börjar sjunga att den där blondinen är en porrstjärna. Och så står alla och garvar och så kommer Milans fans med en kontring om att Inter ligger dåligt till i tabellen. Och så garvar vi och så, du vet, det är ramsor som bollar fram och tillbaks hela tiden. Och det är jävligt rolig stämning om man förstår vad som sägs. Just den här grejen tror jag man måste uppleva på plats för att förstå. För att jag tycker egentligen det är helt sjukt att Inter hatar Milan, Milan hatar Inter. Men det här är verkligen en kul grej. Här står man alltså och driver med varandra genom ramsor, genom stämning och har jävligt kul liksom. Sen går man in på arenan, hänger upp banderoller där man driver om exakt allt. Allt är tillåtet eftersom att det är ett resultat av att man inte slår varandra blodiga på gatorna.
Det som jag tyckte var, det är så roligt att du säger det just när det gäller kurvorna och ultrasgrupperna, att de har ganska mycket humor och självdistans. Så är det inte, kan jag säga, när du, för just i förra derbyt så sitter man då i pressläktaren mitt emellan där Inter sitter publik och Milan sitter publik sitter. Och det är alltså, det är barnförbjudet, kan jag säga, för där är det inte. Det är bara, det står liksom fullvuxna människor på varsin sida och svär och skriker och alltså förolämpa varandra och det grövsta. Och det är ingen jargong eller sådär glimten i ögat, utan det är italienska hockeyfascher på syra, skulle man kunna säga. Det är fruktansvärt underhållande.
Vi kan ju, jag tycker de här banderollerna är riktigt intressanta. Alltså som Inter och Milan driver med varandra.
Till exempel, ja, där kan vi faktiskt bryta in. Alltså, om alla har ju sina derbyminnen, om man nu har varit på derbyn, har inte jag varit det, så jag håller väl köften. Men om alla kan börja med att kanske berätta om sin favoritbanderoll från ett derby. Om Daniel börjar.
Ja, du.
Kanske jag satte dig lite på botten här. Det var väl en så här spontan fråga kanske. Men...
Nej, men den som jag gillade bara så här, som kommer upp, det var när de hade uppe de här Memo Moratti, när han sitter i den här lilla racerbilen när han kört förbi Galliani och Berlusconi. Det finns en jättestor plakat som sånt. Den var lite rolig, gjord med humor. Men sen fick ju de här när Zlatan kom tillbaka också och spelade i Milan och inte trycker upp ett par fina banderoller där. Men ja, det var ju vi som fick bita i sura äpple då, så att ja. Nej, det finns många.
Nima?
Nej, jag är nog inne på den där banderollen när Zlatan kommer, för de är väldigt roliga. Alltså, speciellt den där som någon svensk snubbe som stod, hade du tvn på i husvagnen den 22 maj 2010, Zlatan. Den tycker jag är fullkomligt.
Den personen träffade jag faktiskt senast det var i Milan. Men det är en annan historia. Ja. Han är briljant.
Ja, det är absolut en av de absolut roligaste banderollerna någonsin, tycker jag.
Sia.
Jag måste faktiskt ta upp en Milan banderoll som jag tyckte var riktigt, riktigt bra. Jag tycker inte den är kul på det sättet, men jag tycker att det är det perfekta beviset på hur vårt derby är. 2005 då så förlorade ju Milan Champions League-finalen efter att ha ledit med 3-0. Sen tappar de det i andra halvlek till 3-3. Minut 54 till minut 60 gjorde Liverpool 3 mål. Inter gick ju såklart loss på Milan för det här och drev med dem jättemycket. Men Milans banderoll den matchen där det stod på 6 minuter gjorde Liverpool det ni inte har gjort på 40 år. Alltså det var så här. Alltså du vet, den sved för alla. Det var hur kul den var, de torskade finalen så fick de, drog de det längsta strået. Men går vi på Inter så kan vi ta allt ifrån att Barbara Berlusconi älskar Bukake till att när Milan hade sålt Kaká, så Kaká är ju ett internationellt ord för bajs. Kurva Nord hängde upp en banderoll där det stod: även utan Kaká är ni full av skit. Den tycker jag om. Sen så i senaste derbyt, om någon missade det, så Milan Channels kommentator Zuma, som vi har nämnt tidigare i samband med Facchetti. I en match där Milan mötte, jag kommer inte ihåg vilket lag på hemmaplan, det här är guldstriden av Serie A, så tror den här Zuma att Milan har, eller att Juventus har släppt in mål mot Cesena. Så han börjar vråla ut på hela pressläktaren. Cesena har gjort mål, Cesena har gjort mål, Cesena har gjort mål. Var på hela arenan blir helt tokiga, för de tror då att Milan går om Juventus i Scudetto-striden. Och sen när den här Zuma får reda på att det inte var så, då ser han bara jätteajt bortdömt. Bortdömt. Så Inters fans i 4-2 derbyt hängde upp en banderoll där det stod Cesena har gjort mål! Och sen någon minut senare så skrev de bortdömt. Det är också en sån där bra. Jag tycker det är vårt derby i nötskal, att man kan driva om såna här grejer, och det är jävligt kul.
Det är helt klart mycket känslor och mycket dynamik mellan både Inter och Milan. Och vi hade, jag vet inte om det riktigt var en fråga från en läsare eller om det bara dök upp som en kul grej som vi pratade om mellan varandra. Men det är ju självklart två stora klubbar med två stora historier. Och om vi nu skulle sätta ihop våran dröm 11 kombinerat de här lagen ihop, hur skulle vi bygga upp det? Jag tänkte att vi kanske kan försöka samsas om det här till och med.
Ja, men alltså pratar vi genom historien då, alltså genom alla tider, eller pratar vi de senaste 10 åren?
För att jag tycker vi kan köra det som är aktuellt idag och det som kan komma att ställas mot nu inför nu på söndag.
Ja, jag tycker vi gör så här. Det yngre gardet får ta ut det här, de här från interspelarna från 2000 och framåt. Så tar jag och Danne ut alla tiders interhelva fram till 1999. Vad tycker du om det, Danne?
Det kör vi på.
Jajamensan, då kan ni gamla dinosaurier börja.
Danne, vi sätter Zenga i mål, va?
Det är klart, Spindelmannen. Honom har man skakat tass med, så det honom måste man göra med.
Ja, det visste jag faktiskt inte att det har gjort. Avundsjukt blir då.
Ja, det blir lite krångligt här med, jag tänker på just med backlinjen, men om man tittar på Grande Milan, om man får säga det. Det är svårt att plocka bort någon därifrån också. Samtidigt som vi har ju Bergomi och att det är en hel del drös fina spelare. Jag menar, har vi haft någon bättre vänsterback än Andreas Bremer liksom?
Alltså jag tänker världens första vänsterback som motor. Och då tänker jag Giacinto Facchetti på den vänsterkanten där. Och jag tänker Javier Zanetti som högerback. Och sen Maldini Baresi som mittbackar, tänker jag.
Jag kan skriva under på det. Det är ingenting jag har att säga emot.
Vi ser mittfältet. Vad säger du där? Där känns det som Milan har lite mer att hämta faktiskt.
Jo, samtidigt så har jag inte ändå haft en av, skulle jag säga då, världens bästa mittfältare. Det är Lothar Matthäus. En bättre tvåvägsspelare har nog inte många människor sett. Nej. Så att honom vill jag nog gärna få in på ett mittfält där. Sen har vi ju, Milan har ju fullständigt med fina spelare man har på mittfältet. Men Matthäus vill jag få in. Du får gärna trycka in några andra här så inte jag tar över punkten.
Nej, det är lugnt. Matthäus tänker jag absolut. Och sen tänker jag Milan. Alltså, ska man tänka Milan? Ja, man måste ju få in Milan. Tänker jag. Pirlo känns ju som att han borde ju ta plats.
För 99 var det väl nu? Hej, hej och...
Ja just det, men han spelar väl han gick ju till Milan sen istället. Matteus, det håller jag med dig om. Och sen så kanske en sån som Donadoni kanske, en sån riktig gammal klassiker.
Dannis favorit Nicola Berti då?
Nej, han platsar inte på den listan. Nej. Enligt mig. Nej. Det var han var en bra spelare, men inte på den nivån, det tycker jag absolut inte.
Ja, men då får vi ta in svenskarna då. Ska vi ta in Gunnar Gren på Gunnar Gren och Nisse Lidahl måste man ju nästan ha med där. Alltså.
Ja, det är klart att vi tar med dem. Vi får ha lite svenska knytning.
Ja, precis. Ja. Ja, men Gunnar Gren, Nisse Lidahl, Lothar Matthäus och Esteban Cambiasso. Eller nej, Andrea Pirlo. Ska vi ta till med det?
Ja, vi kör på det. Det är fina fötter där också. Det är någon Matthäus får koncentrera sig bakåt.
Ja, precis. Mm. Påvägsspelaren. Längst upp på topp, då tycker jag ju faktiskt att Gunnar Gren är given. För att det är
Serie A. Nordahl.
Ja, ursäkta, Gunnar Nordahl är given, för det är Serie A's näst bästa målskytt genom alla tider.
Jo, så är det. Samtidigt så man får inte, om vi ska plocka in den andra spelaren idag, om vi tar den här spelaren som är ett åtlöj idag i folks ögon, men då Ronaldo i inte, även om han är den onämnbara för många, så man får inte glömma, har man sett honom live, den nivån han låg på där, det går inte att beskriva när han var som bäst i Inter. Det är bara tragiskt att han bara fick en UEFA-cup, men en fantastisk fotbollsspelare. Den speeden, den tekniken, den styrkan han hade där när han var som bäst, det är få förunnat att få sett.
Jag håller med. Ska vi köra på Ronaldo och Gunnar Nordahl då?
Ja, bra. Två fina stora lår där fram också med bra skott.
Då var vårt lag klart då.
Härligt, härligt. Då ska vi se om jag och Sia kan plocka fram ett lag som kan slå erat då.
Ja, jag tycker 2000-talet så är Julius Caesar spikat vår målvakt.
Definitivt.
Maicon är spikat vår högerback, för en bättre högerback. Alltså det är i så fall Cafu.
Ja,
alltså det är lite Balotaggio här. Lite tveksamt, men eftersom att vi håller på Inter så väljer vi såklart Maicon.
Sen
nästa given mittback.
Alessandro Nesta är ju faktiskt svårt.
Frågan är om vi får vi ta Maldini också?
Nej, det är när de gör debut alltså.
Okej. Ja, men då Nesta går ju in alla dagar i veckan där. Så då, vad har vi sen då? Mittback Walter Samuel.
Marco Materazzi.
Nej, sluta.
Okej, okay. Nej, men Walter Samuel känns som en acceptabel, ett acceptabelt alternativ, och så Kivo som vänsterback.
Vänsterback i så fall Javier Zanetti. Eller just det var debut vi snackade. Serginho i så fall, tänker jag. Eller?
Det kan jag skriva under på, inga problem.
Vad säger ni, Nima och Hamilton? Vänsterback. Är det Serginho man får köra då?
Ja, inte blivit sen brotta i alla fall.
Ja, eller Jankulovski.
jag vet inte, den bästa
egentligen, vi borde ju
väl Maldini, men honom får
vi inte ta. Ja, vi får inte ta honom. Så vi...
Jag tänker alltså, för Interhjärta borde vi inte sätta Ignacio Abate som vänsterback.
Om vi vill vinna, ja.
Ja, jo, men precis.
Nej, men vi kör Serginho där, han var grym.
Han var bra.
Sen så har ju grabbarna plockat Pirlo, vilket är jävligt oschysst. Men Cambiasso måste väl gå in?
Definitivt.
Seedorf går in för mig.
Ja, det skriver jag under på alla dagar i veckan. Måste man ju erkänna att Gattuso och Massimo Ambrosini är bra spelare, men det är douche alltså.
De kan dra åt helvete. Seedorf går in alla dagar i veckan. En äkta mästare, mina damer och herrar.
Absolut.
En äkta mästare. Vad har vi då för mittfält? Vi har Cambiasso, vi har Seedorf och vi har Rui Costa, enligt mig.
Definitivt.
Och ska vi spara då tre anfallare, så ser jag... det är svårt.
Diego Milito måste väl vara med där.
Milito, Inzaghi, Shevchenko. Eller så kör vi Milito, Cheva, och så sätter vi in Kaká på mittfältet.
Jag tänkte just det, vad tog Kaká vägen? Vi satt och väntade på och höll honom.
Jag skulle nog också säga så faktiskt. Kaká som trekvartista.
För den Cheva, mina damer och herrar, som Milan hade. Ja, det är
brutalt.
Men det är svårt här med Inzaghi också, för det är en av mina, tyvärr, idoler som jag alltid har beundrat liksom. Så många mål, så många avgörande och så vidare. Men hur ser vår elva ut då? Då blir Julio Cesar, Maicon, nästa Samuel, Serginho, sen hade vi
Cambiasso,
Kaká, Rui Costa och Milito och Shevchenko på topp.
De ska möta Walter Zenga, Javier Zanetti, Franco Baresi, Paolo Maldini och Giacinto Facchetti.
Jag tycker att det är lite orättvist. Vi fick 10 år och ni fick en historia.
Liksom. Vänta. Vi har Pirlo också. För fan. Han fick ju inte Nima ta väl?
Jo, det fick
han. Alltså, han tog honom i alla fall. Den jävla göteborgaren, han gör lite som han vill.
Nej, men det vi sa får bli en bra elva.
Det tycker
först jag. Först reserv är Hernan Crespo, hoppas jag.
Nej, Adriano för mig.
Nej, för mig, jag sätter nog Crespo för Adriano faktiskt.
Jag säger Zlatan där, för det är fan inte många som har avgjort Milano-derbyn för bägge Milano-lagen faktiskt.
Det är inte många som har flyttat runt så där heller.
Ja, Giuseppe Meazza gjorde det bland annat, som stadion är döpt efter. Men alltså, det Zlatan har gjort det till den, det är helt fantastiskt. Det får man ändå respektera.
Om vi bara ska göra en kul grej, vem är Milans sämsta genom alla tider? Tystnaden talar.
Nej, man kan, om jag får rycka in det. Det finns en ramsa om en engelsk fotbollsspelare som var i Milan under 80-talet, som man fortfarande kallar att man gör en Luther Blissett, om ni känner igen det namnet. Om ni inte gör det, googla upp honom. Det är fortfarande ett namn som nämns i Milan-kretsar trots sin uselhet. Han är blivit lite som en maskot, kan man säga.
Vad var det han gjorde som var så fantastiskt dåligt i sådana fall?
Ja, allt.
Allt. Okej, okay, men det känns kliniskt. Sämst genom alla tider inte då. Här har vi ju alla suttit och övervägt.
Alltså, Inter har ju betydligt många fler sopor än Milan.
Absolut, men alltså det finns ingen som jag avskyr och kommer aldrig att glömma eller förlåta så mycket som den där jävla skvaken Greppo. Ja, för fan. Det är den sämsta spelaren som någonsin drar på sig ett par fotbollsskol överhuvudtaget, än mindre Inter.
2001.
Ja, det är verkligen så. Han är...
Där perspektiv så hoppar jag in med Maurito Zarate.
Ah,
nej. Vi kommer ha en specialpodcast på nästan en timmes material där Sia och Nima tjafsar Palacio versus Zarate. Något som vi i redaktionen har fått lida med många gånger.
Går vi över på nästa ämne, eller?
Det tycker jag definitivt vi kan göra. Vill du ta taktpinnen, Mr. Falahi?
Mr. Falahi frågar väldigt gärna Mr. Hamilton om vilket hans värsta derbyminne är.
Ja du, jag satt och tänkte lite på det här om dagen faktiskt. Men det som kommer upp först, det är faktiskt ett derby från 2003-2004. Inter har inte slagit Milan på ljusår, och helt plötsligt så leder vi med 0-2 i paus efter två riktiga skitmål. Vi är totalt utspelade. Då tror man ju, har man det där hoppet. Jag sitter på en sportbar i Örebro typ själv och ser matchen. Och sen så 45 minuter senare så har Milan vänt till 3-2, och det kommer fortfarande upp i huvudet. Men det var ju också då när Shevchenko var Shevchenko. Dida var Dida när han var som bäst, innan den här raketattacken i Champions League. Men du kan ju tänka dig, Inter hade vi snackade trebackslinje idag, då hade vi en trebackslinje med Cordoba, Adani och Thomas Helbig, bara det säger det mest. Nej, det är nog det sämsta minnet jag har. Alltså man var så nära den här vändningen, men det kom inte.
Nima då?
Ja, det kan inte vara något annat än 11 maj 2001. Jag är hemma hos en kompis och vi har lite ångest inför den här matchen och har på känn att det kan gå käppret åt helvete, och som det går käppret åt helvete. 6-0 eller 0-6, Wimbledon kallade Milan-fansen och media det för. Det vill säga man syftade på 6-0-3-seger. Det var ångest och det var ett Inter där som var i totalt i spillror. Och Ronaldo, det var obehagligt. Allting var bara fruktansvärt. Och man bara kände så fort matchen började att det här kommer inte sluta väl.
Där var Serginho briljerade.
Ja, där var Serginho fullkomligt fenomenal. Och han låg ju bakom i princip fyra mål med sina inlägg. Men ändå, jag tycker att med all respekt för Gianni Comandini, så det är ingen annan som kommer ihåg honom mer än för den här matchen där han ju nickar in två mål. Eller slår in två mål. Det var fruktansvärt hem.
Man får ju inte glömma heller den matchen. Det finns en målvakt som stod inte ens stod ett år, som idag fortfarande rankas som en av Serie A:s bästa målvakt. Det var Sebastian Frey som stod. Han fick ju faktiskt bära lite hundhuvud där i den matchen. Jag tror det satt lite huvud på hans säsongen ut där också. Men jag tycker fortfarande synd om honom efter den här matchen. Alltså.
Sen så har vi
Det fick
ju
bra i Genoa.
Sen så har vi ju Champions League-semifinalen och även kvartsfinalen när vi bengalade sönder Dida. Men semifinalen svider ju ännu med att åka ur på bortamål på sin egen hemmaplan. Det är ju bland det värsta som kan hända. Liksom. Det var ju så typiskt Inter också. Tyvärr.
Ja, jag tänkte nog det Sia sa där faktiskt. Men jag måste också nämna första derbyt som Zlatan spelar för Milan av rena personliga skäl, där mer eller mindre Materazzi ger bort segern till Milan med en mycket huvudlös kapning i straffområdet som Zlatan, ja, han har inte missat en sån straff sedan han var 12. Så den sved.
Jag skulle vilja lägga hela skulden för det derbyförlusten på den där överviktige spanske servitören från helvetet som väljer att dra sitt genidrag mot den här oprövade Allegri genom att låta en matchotränad Marco Materazzi som göra säsongsdebut i Milano-derbyt mot Milan mot Zlatan. Det är så urbota korkat och så urbota fingertoppskänslöst att man undrar om den mannen överhuvudtaget har tränat ett fotbollslag någon gång tidigare i hela sitt liv.
Vad hade vi för backlinje den matchen? Vi hade ju typ så här Cordoba som högerback, Kivo som mittback. Alltså det var ju helt bedrövligt. Men vi borde gå vidare och diskutera det som...
Får jag bara nämna en rolig anekdot om Benitez. Han är ju faktiskt den enda bland italienska journalister när de har haft presskonferens. De har haft med, man brukar ju ta med en spelare alltid inför presskonferenserna. Benitez är den enda tränare som har tagit med en spelare till presskonferensen och sen inte låtit honom spela när matchen väl ska spela. Det säger en hel del om hur man jobbar med. Men.
Var det Biabiani, va? Eller?
Ja, jag förtränger inte. Jag försökte förtränga allt med Benitez, men det där har etsat sig kvar.
Jo, det kommer jag också ihåg. Det var helt sjukt.
Men vi måste ändå gå vidare och prata lite om huvudpersonerna i det här derbyt. Och ja, vi vet ju efter förra matchen mot Fiorentina hur Elio Corno dansade och hur hela studion tackade Galliani för den fina affären. Och framförallt Sias veckans Moratti, där vi hyllade Milans givmildhet med att skänka oss Antonio Cassano 7,5 miljoner för Gianpaolo Pasini. Daniel, vad har du för tankar det mötet Cassano mot Pasini?
Ja, det är lätt att säga redan nu att det inte har dragit längsta strået, men vi har inte kommit speciellt långt i säsongen. Samtidigt så jag tyckte inte att Pasini, jag har aldrig tyckt att han har varit interklass, och jag tyckte det var bra att man gjorde sig av med honom. Sen tycker jag inte att man har ersatt honom med rätt spelartyp. Cassano till Inter känns jättebra. Jag hade önskat att han hade kommit lite tidigare. Samtidigt, det kan vara bra att han kommer nu. Han har mognat, han börjar väl se snart slutet på sin karriär också. Han får spela för sitt hjärtats lag, så jag tycker det är vackert att han spelar för oss. Och hoppas att han håller sig bra i omklädningsrummet. Men det ser lovande ut än så länge. Att Pazzini stack och att han gjorde tre, eller att han varit vägskickad och att han gjorde tre mål. De där tre målen, ja, man kan säga att det är en typisk målskyttsmål. Men vilken spelare som helst hade ju kunnat gjort några av de där målen. Så att, vi får se hur det går för Pazzini. Jag tycker det var inte bara sättet att han fick lämna på Inter var inte speciellt snyggt. Det var ju fler spelare som tyvärr inför den här säsongen fick lämna på ett väldigt fult sätt.
Definitivt, definitivt. Nima, några tankar om Pasini och Cassano?
Ja, jag vill inte... Jag, när jag såg Elio Corno dansa så där och tyckte det var jättekul och allt detta. Men jag är så sjukt skrockfull så att... jag tror att det där kommer komma och bita oss i arslet faktiskt redan nu på söndag. Och att Pazzini kommer in och faktiskt avgör den här matchen. Det är mitt känsla. Men jag tror precis som Danne säger att på lång sikt så drog ju Inter absolut det längsta strået. Men när man får 7,5 miljoner euro plus den spelsugen Antonio Cassano som vi spelar, som El som har hållit på Inter när han var liten. Det är otroligt vackert det. Och det är en motiverad Cassano, en Cassano i harmoni. Som trivs med livet och omgivningen. Det är en av världens bästa fotbollsspelare. Och precis som vi sa i förra podcasten. Det Inte för inte att Roberto Baggio utnämnde honom som sin arvtagare i italiensk fotboll.
Sia?
Ja, alltså jag tycker ju... Jag har alltid gillat Pazzini. Jag kommer alltid gilla Pazzini. Och jag tycker lite att den spelartyp av hans... Alltså den spelartypen saknas i dagens Inter. Men Inter har gjort ett fantastiskt byte. För vi har fått en spelare som inte bara kan skapa saker på egen hand. Utan en spelare som höjer sina medspelare. Pazzini är snarare en spelare som behöver ett bra lag. Eller bra leverans. Eller han behöver någonting runt sig för att kunna bidra.
Han behöver Cassano helt enkelt.
Exakt, han behöver det. Och det höjer han inte sina lagkamrater med. Han höjer inte sitt lag på samma sätt som Cassano gör för oss. Och den här affären tycker jag att vi har gjort jävligt bra. Sen så kanske man kan tycka vad man vill om hans sätt att lämna Milan efter att Milan hjälpte honom med hans hjärta och så vidare. Men Cassano är som Cassano är. Inter har fått honom att känna sig hemma och då levererar han. Så jag tycker vi har gjort ett väldigt bra byte. Det kommer bli en väldigt fin match i matchen där Cassano mot El Shaarawy som är Milans just nu hetaste spelare. Och jag tror det blir värt att kolla på. Men sen så har jag också faktiskt inte samma känsla som Nima. Att, jag känner att jag inte känns här, det känns som att vi ska vara favoriter. Men just det tror jag också kan komma tillbaka och slå emot oss. Jag tror tyvärr faktiskt att Milan kommer vinna oförtjänt. Och just Pazzini är en perfekt spelare att vinna matcher oförtjänt.
Just det tänkte jag faktiskt skulle prata om. Det har skett mycket förändringar i båda lagen sen förra mötet där Inter vann med 4-2. Så vilket lag är nu starkast och mest troligt att vinna? Daniel, för du.
Ja, alltså ska man gå med hjärtat så inte så, tittar vi på tabellen och formmässigt så känns ju inte starkt. Nu vann ju för sig Milan mot Zenit borta då, men man har ju haft en del inre komplikationer i truppen och här med Allegri, Inzaghi, incidenten och de här klagomålen på Galliani. Samtidigt så tycker jag att det är fel och peka ut Galliani. Det är ju faktiskt Silvio Berlusconi som har satt honom i skiten. Men jag vet inte, jag brukar tycka så här att derby är derby. Ofta så är det laget som ligger sämst till som har mest att vinna. Det är ju bara att titta på förra året så hade ju inte kunnat rädda säsongen lite. Det 4-2 säsongen förra året kändes ju lite som att här och nu så signar vi Samatjoni. Vi ger honom lite mer tid. Han har förlorat derbyt där så hade han inte suttit lika säkert.
Men jag är nog inne med samma linje där med det, att hade Dramatjoni inte, det är inte bara det att han vann där, utan det var sättet han hanterade hela derbyveckan var fantastiskt snyggt och smart. Och det gjorde ju senare då att Branca och Ausilio lyckades övertala Moratti och ge honom chans. Det sa han inte om jag sig. Men alltså om man ska kolla på matchen, det, alltså jag känner som så här att sett över en hel säsong så här har Inter en mycket bättre trupp än Milan. Men sett bara till en match, en derbymatch är väldigt speciell. Det kan skilja divisioner mellan lagen och ändå kan det bli väldigt tajt och trångt ut på plan. Och det är det jag tror att man får glömma det. Så jag tror att Inter hamnar högre upp i tabellen när vi summerar ligan i maj. I maj-juni där någon gång. Men jag tror fortfarande inte att Milan, jag tror inte att Inter vinner det här derbyt. Jag tror inte det. Det känns inte
Alltså, jag tycker Inters lag på pappret är väldigt mycket starkare än Milans. Jag tycker Inter har, alltså jag ser inte en enda spelare i Milan förutom El Shaarawy som kanske hade kunnat konkurrera om en plats i Inters startelva. Det säger allt. Men samtidigt som Nima påpekade och som även Danne påpekade så är det derby. Alltså det kan, alltså någon kanske snubblar och så får vi, alltså det är bara att kolla på Abate. Hans individuella insatser de senaste derbyna har ju avgjort för oss. Det är sådana små detaljer som kan slå fel. Och det är samma sak som att domarna kan spela en helt avgörande roll i ett derby. Speciellt om vi ser, alltså de senaste, vad, 5 derbyna tror jag att Milan har haft domarhjälp. Nu har vi vunnit dem. Det senaste vann vi. Det som vi vann med 0-1 vann vi. Men om vi kollar tidigare än det, Supercupen. De missar solklara grejer och det torskar vi matchen på. Om vi kollar det derbyt vi torskade med 3-0. De missade solklara grejer, röda kort. Zlatans första derby, Gattuso skulle ha varit utvisad kanske 4 gånger om. Jag menar, sådana här små saker kan påverka alltid utgången i ett derby. Och det är det som är grejen, och det är därför man också älskar det men också hatar det. För det känns som att hade vi, ser vi på trupperna, lagen, alltså då ska jag inte vinna den här matchen. Men vi pratar om fotboll, bollen är rund, och det är också därför vi älskar sporten. Men när bollen är så rund som den var för Inter hemma mot Marseille, då kan jag säga att jag hatar det. då hatar jag det. Men alltså, jag vet inte om det är för att jag är vidskeplig och derbynervös som jag försöker sätta över pressen på Milan att det är de som kommer vinna. Det är säkert så egentligen. För som jag säger, vi har ett bättre lag. Vi borde kunna vinna den här matchen. Vi sätter till, om alla spelar en bra dag så ska vi vinna. Men det är mycket annat som spelar in. Därför tror jag att Milan vinner oförtjänt, tyvärr.
Vad säger ni? Ska vi avrunda allt det här med att dra på en stadig... att faktiskt tippa resultat och målskyttar?
Har vi några läsarfrågor kanske?
Nej, vi har ju inte det.
Okej, men då
skiter ingen, vi har ju fått hur mycket frågor som helst, men det är inget som berör derbyt.
Ja, okej.
Så, ja.
Det här kan du klippa bort då. Det vet man ju aldrig med dig. Du är ju rena de jävla Jerry Springer som försöker...
Ja, men om ni sitter och har catfight så måste man ha med dig, för det är kul att lyssna på.
Aftonbladet Hampus.
Ja, men precis. Kvällsträffen Lekarki. Kvällsträffsfinnen.
Patrik Sjöberg är min idol, vad?
Ja, jo. Nej, men ta om den delen om så kör vi slutet resultat och tippa det.
Jajamensan, så om då Daniel börjar tippa slutresultat och målskyttar.
Jag som aldrig har tippat rätt här när man ska tippa innan, men vi slider 1-1 Diego Milito.
Och för Milan?
Ska vi se, Pazzini eller Chiaravi? Vi säger Pazzini, bara för att.
Sia?
Milan vinner med 2-1 efter mål av Pazzini och El Shaarawy. Inter så gör Diego Milito mål efter ett misstag av Abate. Grande Abate.
Nej, jag vet inte. Jag har också 2-1 i Milan. Men jag har också samma målskyttar. Jag tror att det blir 1-0 via Cassano. El Shaarawy kvitterar och en inhoppande Pazzini gör mål i 79:e minuten på hörna. Tyvärr. så munter var jag.
Fan vad kul att ni kom liksom. Men nej, men jag har lite samma känslor. Jag har den här sura ex-flickvännen som säger att nej, ni kommer förlora. Men jag tänker totalt ignorera henne. Så jag säger ett stadigt 2-0 till Inter. Med båda målen av Antonio Cassano.
Fan vad skönt.
Ja, jag gillar ditt scenario mycket mycket bättre än mitt, kan
jag säga. Det hoppas jag innerligt.
Just ja, glöm inte matchträffar, glöm inte att anmäla er, vi är redan i Stockholm, typ 30 pers anmälda. Fiskestaden finns inte ens 30 interistiskt, de behöver inte ens försöka tävla med oss.
Ja, eller så är det så att de flesta som bor i Inter som bor i Göteborg och håller på Inter är äldre än 12, så det gör ju att alla era läsare kan inte komma. Men på våran då, för vi har 18-årsgräns. Ja. Men
nu såg du emot dig själv, men okej.
Nej, det gjorde jag inte.
Herregud, Göteborg, de lärde sig prata på 80-talet. Ge honom en stund i rampljuset, Sia.
Det är ja. Var det lugnt där borta, förortsbo till Tjernobyl. Nej, men det är ju så att vi har ju matchträff i Göteborg också på hemmaplan. Där vi alltid brukar ses. Samling klockan 8. Så kommer ha dem en speciell meny. Det är bara att komma dit och ta en bärs. Och just det här glömde jag säga. Alla som kommer på matchträffen i Göteborg har 15% rabatt på mat och dryck om de visar upp sitt interistiska resekort från förra säsongen. Så har man 15% på mat och dryck, dock ej på alkohol, eftersom att det är olagligt i Sverige och ger rabatt på alkohol. Så då fick jag det sagt också.
Härligt, härligt. Då tycker jag att vi avrundar så här med om inte Sia vill sjunga lite.
Nej, det är lugnt, det kommer efter.
Ja, okej, jag misstänkte det. Men ja, sån kommer det bli i alla fall, och sån kommer det bli på söndag oavsett resultat. Och vi hoppas på att få se så många av er som möjligt där. Och tills dess så säger vi...
En sista grej vill jag bara säga till Daniel Hamilton där. Jag vill tacka han så mycket för att han kom. Och sen så tycker jag även att vi, du och jag har ju... Vi har ju unfinished business, Danne, eller hur?
Har vi inte alltid det?
Ja. Ja, nej, men Danne, i somras så dansade du och jag lite grann runt via Twitter runt den heta gröten om Marco Branca och hans förtjänst enligt mig och din, enligt dig, oförtjänst då, vara och icke vara. Så jag tycker att jag vill härmed skicka en formell inbjudan till här, att jag tycker att vi ska passa på att ta en Mondo Nerazzurro-avsnitt när det passar här och diskutera det här. För det tror jag är någonting som har intresserat många läsare och lyssnare.
Absolut. Att definiera en bra sportchef är alltid intressant. Och det är en av de viktiga rollerna också. Sen, men absolut. Är folk intresserade att höra vad jag tycker, så ställer jag upp och debatterar med Nima.
Alla som käftar emot Nima är en vän till mig. Det är så det jag ser det.
Det som är värst är att jag för en gång skulle hålla med Nima. Så. Det är knas. Jag måste bara säga en sak till. Ja, jag måste bara säga en sak till angående derbyt. Det ligger artiklar uppe på Svenska Fans och på Sempre Inter med exakt alla ramsor från Kurva Nord. Gå in, lär er dem, och så kan ni skapa en jävligt skön stämning på era matchträffar. Tack för mig.
Jag hoppas bara att alla har förstått att på söndag på matchträffarna över i både Stockholm och Göteborg så ska det sjungas satfläsk. Och med de orden så avrundar vi från Mondo Nerazzurro, och ett jättestort tack till Daniel Hamilton för att du tog dig tid och pallade sitta här och tjuta shit med oss.
Ja, tack Hampus, kul att få med.
På återseende, och tills dess, Forza Inter!
Mondo Nerazzurro, 100% Inter, 100% av tiden endast på sempreinter.com.